har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här är Kapitalet med mig, Jakob Bursell.
Och med mig, Åsa Secker. Och Gunnar Harjus, som vi kommer att höra om en stund.
Mm. Det är höstlov, i alla fall här i Stockholm. Och det är otroligt grått och trist, i alla fall när vi spelar in det här. Vi har varit förkylda i omgångar och tagit coronatester och håller på med sån här social distansering som man gör nu för tiden.
Det har varit väldigt ensamt på kontoret, kan jag säga.
Och det här är väl liksom det nya arbetslivet, att antingen är man ensam på kontoret eller så är man ensam hemma. Och för att kittla då alla ensamma själar där ute ska vi den här veckan damma av ett av våra favoritavsnitt som publicerades första gången 2018.
Då träffade nämligen Gunnar journalisten Tom Wainwright som råkade vara i Stockholm. Han hade gjort något lite annorlunda. Han hade studerat knarkkarteller för att förstå hur de fungerade ur något slags företagsekonomiskt perspektiv. Intressant take.
Ja.
Han kom fram till att de faktiskt är slående lika ett vanligt företag, och men med ett par ganska betydelsefulla skillnader.
Precis. Så nu får vi höra en fruktansvärd förkyld Gunnar Harjus ge sig ner i knarkets fascinerande värld, helt enkelt.
Jakob, du vet att man kan få en sån här aha-upplevelse när man plötsligt förstår någonting.
Mm, absolut. Det händer inte jätteofta, men ibland.
Nej, men det hände en person som heter Tom Wainwright. Han var Centralamerika-korrespondent på The Economist för snart 10 år sedan. Och hans stora aha-ögonblick kom när han såg 100 ton cannabis eldas upp.
Mm-hmm.
Ja, okej, du missade ett bra läge för ett sånt hallucinations... Men det spelar ingen roll, för det var inte direkt de här ångorna från 100 ton cannabis som fick honom att få den här insikten. Han var liksom inte ens där, utan han såg det på TV bara.
Ja, vi såg ju det här klippet innan du visade mig på datorn. En massa militärer som gör ett enormt bål, typ en majbrasa gånger 10 med cannabis. Täcker allt i bensin och bara fjuttar eld på det. Och det ser ju faktiskt helt sjukt ut, som en skogsbrand.
Ja, det ser verkligen ut som en skogsbrand. Det är liksom helt otroligt, det, liksom så här, det fattar ju verkligen eld så otroligt fort och det brinner så jävla bra. Och det är så mycket cannabis de sätter eld på. Och den här enorma cannabisbrasan, den tände de i Mexiko, i Tijuana, där den mexikanska polisen då hade beslagtagit all den här cannabisen. Och det här bålet hade väl lite av ett symbolvärde, liksom visa vem som bestämmer. Men också, vad ska man göra liksom, när hon har hittat 100 ton cannabis?
Men det är alltså när han ser det här som Tom Wainwright får sin aha-upplevelse. För på nyheterna så säger de att all den här cannabisen är värd 500 miljoner dollar. Och Tom Wainwright tycker rättmätigen att det här är helt sjukt. För inget företag, än som det liksom Apple, vill förlora en halv miljard. Hur kunde de låta det här ske? Men sen så började Tom Wainwright kolla på siffrorna.
And it turned out that what they'd done was that they'd looked at the retail price of cannabis in the United States, which is where these drugs were going to. And they'd said, okay, it's about $5 per gram. So 100 tons in Mexico must be worth about $500 million. When you think about it for just a minute, it's crazy to calculate the value that way, using retail prices in the States to calculate the value of a massive wholesale consignment in Mexico. Imagine if you did that with something like coffee, for example. If you tried to calculate the value of a bag of coffee beans in Mexico using the retail price of a cup of coffee in Starbucks in New York or in Stockholm.
Så Tom kollar på vad det här är värt egentligen. Han kollar på försäljningspriset av råcannabis i Mexiko och kommer fram till att den här 500 miljoner dollar stora högen egentligen är värd 10 miljoner dollar. Och han börjar fundera.
If we're actually overestimating the value of things like that, what else are we getting wrong and what else might we discover if we applied a bit of economics?
Ja, vad upptäcker man egentligen om man undersöker knarkkarteller ur ett rent ekonomiskt perspektiv? Till skillnad från de flesta aha-upplevelser som folk får så gjorde faktiskt Tom Wainwright någonting av sin. Och han upptäckte otroligt intressanta saker.
Och i dagens avsnitt så delar han med sig av de här sakerna. Jag heter Jakob Bersell, i studion finns även Gunnar Harjus och den här veckan pratar vi om knark. En enorm industri som skiljer sig väldigt mycket från alla andra världens stora industrier. Men som också visar upp slående likheter med några av världens största företag. Du lyssnar på Kapitalet.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Yeah.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Vi brukar inte göra den här typen av intervjuer. Tom Wainwright är i Stockholm på någon slags pressturné. Han gör reklam för sin bok Narconomics som handlar om hur narkotikamarknaden fungerar.
Alltså, vi brukar ju inte vilja slicka upp smulorna efter de andra tidningarna.
Nej, men det gör vi inte. Det är de som har valt smulorna och vi som har brödet.
Så man behöver inte känna att har man läst typ DN så... Är det här liksom en återupprepning?
Nej, för de fokuserar bara på legaliseringsfrågan, som ju är det absolut tråkigaste vi har på den här jorden. Vi är kapitalet och vi gör saker om ekonomi.
Och just själva ekonomin är alltså Tom Wainwrights utgångspunkt. Han hamnade i Mexiko för The Economists räkning och trodde att han skulle skriva om migration och bilindustrin och sånt. Men så bryter drogkriget ut i Mexiko.
Suddenly the drug story became the big story, and so I found that I was writing about regular business one week and the drugs business the next week. And the more I did this combination of writing about business one week, drugs the next, the more I realized that actually the drugs business really is a business. And it occurred to me that it has lots in common with other businesses.
Och visst, det är ju förstås ett intressant perspektiv, men visst är det så att drogkarteller inte fungerar riktigt som ett vanligt företag?
Alltså, faktum är att likheterna är ganska många och vi kommer till dem. Men vi ska börja med den största skillnaden, även om du vet det här, Jakob, men droghandel är olagligt. Och när någonting blir olagligt så händer det någonting med själva affärerna och affärsmodellen. Någonting som du och jag tar för givet försvinner.
The main difference between illegal businesses and legal ones is the nature of the, it comes down to the nature of the contract. So the contract forms the basis of any legal business. I will give you this product and you will give me the money. That's the agreement. And in a regular business, if somebody breaks that contract, if they don't pay the money, if they don't deliver the product, you can enforce that contract using the courts, using the legal system. And of course, by definition, any illegal business can't do this. If you agree to sell someone some drugs or any other illegal product, and somebody breaks the contract by not paying or by not providing the product, you plainly can't go to the police, you can't use the courts. And that's why in organized crime businesses, there's so much violence, because the only way to enforce contracts is through the use or the threat of violence. You can't use the courts, you have to be able to enforce contracts. And so physical force is what people use. And it's the reason that illegal industries are inherently violent by their nature. It's not just that the people running them are particularly horrible people, although they are horrible people. The economic logic of their businesses is that violence and the ability to project violence is an absolutely crucial attribute for anybody in this industry.
Så vadå? Alla filmer som är fyllda av olika skurkar som mördar varandra, typ Gudfadern, de hade inte sett ut så om de hade kunnat ha legala kontrakt.
Ja, typ. Alltså, men när man tänker på det så är det ju ganska rimligt. De flesta gillar ju liksom inte att skada andra människor. Alltså vissa gör ju säkert det, så lite våld skulle väl finnas. Men generellt så gillar inte människan det. Men jag menar, vad ska man göra? Någon har blåst dig, du kan inte gå till polisen. Vad gör du?
Ja, pengarna måste rulla in.
Exakt. Men faktum är att det finns ett typ av kontrakt som faktiskt är skriftligt. Även om det här kontraktet kanske inte gäller i ett rättssystem.
The tattoos thing, it has a kind of economic basis. When you meet these gang members in El Salvador, they're covered in tattoos which have the name of the gang on them. From the point of view of the gang or the cartel, it serves an economic purpose. Because imagine in a normal business, you have to keep your employees loyal by paying them a reasonable amount, by treating them decently and so on. And in the cartel world, often that doesn't happen. The junior people aren't paid very well and they're certainly not treated very well. And ordinarily, they might go off somewhere else. That would be the rational thing to do. They might go and either work for another cartel or go and work in a normal business. But as soon as you've got them tattooed with the name of your cartel, often on their face, that option is closed off. It makes them completely immobile. It means that their prospects of finding any other job are reduced to more or less zero.
Alltså jag tänker direkt på att man ska starta så här laserborttagningskliniker i Mexiko.
Ja, är de så perfekta?
Metoden?
Ja, alltså blir det perfekt efter? Eller kommer man liksom ana att du har haft någon tatuering under ögat här typ?
Jag är ingen expert på frågan.
Nej, inte jag heller.
Så tatueringarna blir liksom ett slags livstidskontrakt. Har du en tatuering så blir du utstött av resten av samhället.
Exakt, och det här gör att man kan behandla de anställda i princip hur man vill. Alltså, vad ska du göra? Du kan inte skaffa ett annat jobb.
These gangs have total control over their employees. They can treat them terribly. They can pay them nothing. They can send them off on jobs which are highly likely to result in their death or arrest. And there's not very much that these employees can do about it. So the tattoo actually has an economic purpose, as well as looking exciting and being something that the gang members like to show off. It actually has a kind of business basis to it.
Alltså det här hade ju inte LO gått med på.
Du trodde alltså att arbetsvillkoren i en mexikansk drogkartell skulle vara lite bättre. Okej, men det här med att man blir skickad på uppdrag som kommer sluta i fängelse, det är liksom inte en överdrift. Tom Wainwright berättar om en studie som undersökt kokainsmuggling från Karibien till England. Och alltså var fjärde smugglare hamnar i fängelse.
Man kan ju tänka sig att den här typen av odds borde avskräcka människor från att gå med i karteller till att börja med. Att kartellerna på något sätt borde ha ett HR-problem. Och de har såklart HR-problem, men inte problem med rekrytering. För det som har hänt är att samhället har samlat alla brottsbelastade unga män på ett och samma ställe. Tillsammans då med människor som är med i de här gängen.
Mm. Det du beskriver är alltså ett fängelse. Och de här fängelserna har blivit de absolut främsta arbetsförmedlingarna för kartellerna. Och liksom att man samlar alla de här personerna på samma ställe har gjort att det har blivit otroligt lätt att ersätta arbetskraft.
They've priced their workers very low, but that's actually rational because it's so easy for them to replace them. It shouldn't be, but because of prisons in particular, it is extremely easy to replace them. That actually their value is minimal because if someone is killed or arrested, you can get a new person in 10 minutes.
Men grejen med det här är att även om de kan ersätta de anställda väldigt lätt när de blir tagna med några kilo kokain på fickan, så kan de ju inte ersätta själva kokainet.
Exakt. Det här med att var fjärde transport av droger mellan Karibien och England stoppas av polisen, det är liksom någonting man måste räkna med om man driver en business.
Transportkostnaderna är helt enkelt enorma. Ett kilo kokain kostar 4 gånger mer norr om gränsen till USA än söder om gränsen.
Precis, och det är liksom för att det är så otroligt riskfyllt och svårt att ta kokain över den här gränsen. Så det finns såklart saker som är väldigt avvikande med den här marknaden, men det finns också saker som gör att kokainmarknaden är väldigt lik en vanlig legal marknad. Till exempel, menar Tom Wainwright, så har de mexikanska kokainkartellerna en stor likhet med världens största företag. Vad det är efter det här.
Grunden för allt företagande och kanske grunden för allt som pågår i samhället bygger ju som bekant på 2 saker. Utbud och efterfrågan. Och som vi inledde det här avsnittet så görs det hela tiden försök från stater, från polis och militär exempelvis att begränsa utbudet. När man bränner 130 ton cannabis i Tijuana så är det ett försök att begränsa utbudet.
Och det här gäller såklart inte bara cannabis. En av de absolut mest värdefulla produkterna som kartellerna säljer är kokain. Och kokain är speciellt. Man gör det av bladen från kokabusken och all världens blad växer i 3 länder. Peru, Colombia och Bolivia. Och i de här länderna har man gjort otroligt stora ansträngningar för att stoppa odlarna. Hälften av alla odlade kokalöv har förstörts de senaste åren.
Och då tänker man såklart att det här borde ju påverka priset på kokain radikalt. Hälften av allt potentiellt utbud har försvunnit och efterfrågan är densamma. För efterfrågan är densamma. Det är knarkare vi snackar om. Det som rimligtvis borde hända är att priset på kokain fördubblas. Men, och det här är då mysteriet, det har det inte. Priset har till och med sjunkit i många delar av världen.
Så... I went to South America with the aim of finding out what's going on. And I think there are 2 things that help to explain this. One is what in the book I call the Walmart effect.
Walmart-effekten.
Så här, om du odlar kokablad i typ Peru, där det mesta växer, så är det väldigt troligt att du bara har en kartell som köper av dig. Och du kan liksom inte gå till en annan kartell och få ett bättre pris, för kartellen du säljer till, de har redan vunnit ett liksom blodigt krig mot den andra kartellen.
Och så här är det också för Walmart, fast minus kriget då kanske. Walmart är världens största företag och har en enorm köpkraft. Så pass stor att man på många marknader är den enda köparen faktiskt. Det finns grejer som bara Walmart köper och på så sätt har man då kontroll över producenternas prissättning. Det är Walmart-effekten.
Man kan också kalla det för monopsoni, tror jag det uttalas. Det är alltså ett monopol på efterfrågan. Det har Walmart och det har också knarkkartellerna. Säger man monopsoni?
Aldrig hört ordet.
Det är monopol på efterfrågan i alla fall.
And so the cartel carries on paying the same amount even when there's been a big failure in the coca leaf harvest. And this has been demonstrated by one or two studies which have looked at the change in price in areas where there has been eradication and compared it with the change in price in areas where there hasn't been eradication. And they find that there's no difference.
Den andra anledningen till att priset på kokain är konstant, Alltså 800 kronor för ett gram, om jag minns rätt, från min tid på gatan. Det är att priset på kokablad är så pass lågt i förhållande till slutprodukten.
Exakt. Tom Wainwright jämför det med att försöka höja priset på en tavla genom att höja priset på färg. Ja, ni fattar. Walmart-effekten är en likhet som kartellerna delar med Walmart. Men en annan likhet mellan storföretag och knarkkarteller som jag fastnade för, det har med Zeta-kartellen att göra. Känner du till Zeta-kartellen?
Absolut.
Okej, de är kända för en grej som sammanfattades ganska fint när deras ledare Miguel Angel Trevino greps här om året.
Miguel Angel Trevinos främsta kännetecken är hans ohämmade sadistiska brutalitet. När det förra året uppstod en maktkamp inom Los Zeta efter Laskas, den förre ledarens död, så löste han konflikten genom att inte bara döda utan tortera och lemlästa sina konkurrenter inom organisationen.
Alltså det här låter som en riktig svärmorsdröm.
Ja, nej, men han kanske inte verkar vara toppen på alla sätt och vis. Och vi återkommer faktiskt till det där, för den här brutaliteten har faktiskt en affärsmässig förklaring. Men det är faktiskt inte det som jag tyckte var intressantast med den här kartellen, utan det intressantaste är deras organisation.
När man tänker på en knarkkartell så tänker man ju att det finns någon slags Pablo Escobar-figur högst upp som styr allt. Och visst, det är det vanligaste upplägget, men Zeta-kartellen har en helt annan affärsmodell.
They have what looks to me more like a franchising kind of model, where instead of sending their own people to new cities to try and take over the drug market there, they send a representative there who actually goes to talk with the local criminals and makes them an offer which really looks like a kind of franchising contract where he or she, well, probably he, says, okay, we'll do you this deal. We can give you some training, we can give you some weapons, and most importantly, you can use our brand if you want. You can be the local gang, the local cell belonging to the Zetas. And in return, we want to take a cut of your profits every month. And using this deal, the Zetas spread very quickly all through Mexico, all through Central America, and in some cases beyond. There have been reports of Zetas franchises setting up even in Italy, and in, I believe they've had some involvement in Australia as well.
Och jag måste säga att det här ändå är otroligt. Man kan alltså bli franchisetagare inom typ kokainförsäljning. Men som med alla franchiseföretag så tar man ju liksom en risk när man utfärdar en ny franchise.
Om man jämför med typ McDonald's, alltså om en McDonald's-restaurang skulle göra något skandalöst, typ sälja hästkött eller något, så skulle ju hela McDonald's få dåligt rykte. Och samma sak gäller ju för den här kartellen. För några år sedan så mördade en franchisetagare en amerikansk agent, troligtvis av misstag då. Men då fick det här konsekvenser för hela kartellen när amerikanska polisen började ta i med hårdhandskarna mot hela Zeta-kartellen.
Men för att behålla sitt rykte så har Zeta-kartellen och många andra karteller blivit tvungna att genomföra vad man i ett vanligt företag nog skulle kalla för PR.
It looks rather different from the kind of public relations that normal companies engage in. The Zetas cartel, which has this franchising model, is particularly keen on public relations, and the way that they do it is to try to make their brand as terrifying as possible, because the way that their franchise works in effect is by selling their brand to small criminal groups. So the more terrifying that brand is, the more valuable the franchise is, and the way that the Zetas make their brand more famous and terrifying is by committing these appalling acts of violence, which they publicize as best they can. So often the Zetas are the ones who will do things like, you know, cut off people's heads and leave their heads in a public place, or they'll hang bodies from bridges going over motorways and that kind of thing. And this seems like a strange way for organized crime to do business, really, because often organized crime groups try to keep a low profile. You know, they if they murder someone, they don't like to shout about it. But the Zetas are exactly the opposite. They try to get as much publicity as they can for their murders.
Tom Wainwright skriver i sin bok att man generellt ska vara lite försiktig i vissa mexikanska städer runt 17:15. För då begås det väldigt många mord så att de kan toppa nyhetssändningarna 18:00.
Och anledningen till att de måste syssla med PR, det är att det här är en marknad, och som på alla andra marknader så finns det konkurrens. Man konkurrerar med våld såklart, men också med pris. Men det är i princip omöjligt att konkurrera om kunder på något annat sätt. För en illegal marknad är ju per definition inte transparent.
Nej, precis. Om du skulle gå ut på gatan här och försöka köpa kokain av någon, så skulle du ha problem att jämföra priset och kvaliteten på liksom olika produkter.
This morning I wanted to go out for breakfast and I wanted to find out which business in Stockholm offered me the best combination of price and quality for breakfast. And it was quite easy to do that because I could go online and read reviews. If I'd wanted to buy cocaine this morning in Stockholm, which I wouldn't do because given that it's an illegal market, my money would be going to people in Mexico who would use it to kill people. But if I had been wanting to buy it, I wouldn't have known where to begin. And if I'd known one person selling it, the probably easiest thing to do would have been to go to that person and rather than to compare. So consumers don't have very easy ways of comparing price and competition.
Så man kan säga att bekvämligheten eller obekvämligheten är en av de största konkurrensmetoderna för de här kartellerna. Säg att du, Jakob, ska försöka köpa en fönsterkarm och så åker du ut till ett byggvaruhus i typ Kungens kurva. De ligger ju alltid där. Även om det skulle visa sig att det inte är exakt den fönsterkarmen du hade tänkt köpa eller att det är något litet fel på den, så skulle du förmodligen köpa den ändå. För nu är du liksom i Kungens kurva. Men vad ska du göra?
Nej, sant. Och grejen att det funkar likadant från andra sidan. Alltså det är svårt för dig som kund att få information om en ny produkt. Men det är också svårt för leverantörerna, eller langaren i det här fallet, att hitta nya kunder. Och om du säljer kokain för 800, så kanske du inte vet att det finns någon som är villig att betala 900 några kvarter bort.
Ja, det är ett problem jag själv ställs inför dagligen. Men nu är det faktiskt så att digitaliseringen har även nått knarkmarknaden. Det finns en grej som heter Darknet, som är liksom som ett privat, anonymt, ofta krypterat internet. Och där så säljs det droger. Och där kan man liksom konkurrera på ett helt annat sätt. Det finns liksom recensioner på produkter och man kan jämföra priserna. Liksom. Det ser ut som Amazon.
Men så har ju kartellerna också fått en ny och lite oväntad konkurrent. Den amerikanska staten. Cannabis blev först lagligt i Colorado och är nu lagligt, eller kommer snart bli lagligt, i 9 delstater. Och i Kanada faktiskt.
And it's been devastating for them. If you look at a market like Colorado, which has had legal recreational marijuana since I think 2014, these days in Colorado something like 3/4 of the cannabis market is legal. So in other words, cartels have lost 3/4 of that market. And Colorado is not a big place, but California has just begun legalization this year, and this is very, very bad news for those cartels. And we see them responding to this already, so that some of them are diversifying into other types of crime. Others are diversifying into different drugs. So there's some evidence that farmers who used to grow cannabis in Mexico, some of them are now switching to opium poppies to provide heroin, which is obviously not very encouraging. But the effect on the cannabis market for cartels has been bad. The Sinaloa cartel, which is by some estimates the biggest one, used to make about half of all its income from cannabis. And these days, there's no question that it won't be making anything like that much. People have been finding large amounts of cannabis on the Mexican border, being stashed on the Mexican side, which suggests that the cartels are finding it difficult to sell their product in the United States.
Du sa ju förut att det här med legaliseringen är typ det tråkigaste ämnet om man pratar om knark.
Det är ju verkligen, det är ju alltid så här två killar på en fest som står i någon fläkt och bara så tuggar i 100 år om liksom att man borde legalisera cannabis. Ja, det är verkligen det tråkigaste jag vet.
Men eftersom legaliseringsfrågan är den tråkigaste frågan du vet, så kan vi ju ta och avsluta dagens avsnitt. Men man kan väl kanske summera det här som att visst, det finns likheter mellan knarkkarteller och storföretag. Men förutsättningarna gör att narkotikamarknaden har sina egenheter.
Ja, man kanske kan kalla det för just egenheter.
Andra lät han försvinna genom att dumpa dem i stora tankar med frätande syra.
Okej, med de här trevliga bilderna så är kapitalet slut för den här veckan. Men vi är tillbaka snart, om en vecka till och med sommarens historietema. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Ladd, det är någon sån här... jag kommer låta så sjukt otrovärdig när jag säger ladd.
Jag skrev in det på skoj, du får ju säga kokain såklart. Du får också säga ett gram och inte en gubbe.